Ja, då var vi här igen. Tack så mycket för att jag får komma tillbaks. Väldigt uppskattat. Jag är väldigt glad att det är några här som är här och lyssnar också. Gör det lite lättare än när man bara pratar till kameror och grejer. Så. Tack så mycket för sången här. Uppskattar att det är någon som sjunger för oss och leder oss i lovsång varje gång vi är här. Jag ska titta på några enkla saker här ikväll. Två enkla saker. Ett väldigt kärt ämne för mig. Jesu återkomst och skörden, hur de är kopplade tillsammans. Men innan vi börjar så ska vi bara läsa en vers och så ska vi tacka Gud här först. Så vi ber här först. Om du vill så kan vi läsa tillsammans Jakobs brev kapitel 5 och vers 7 och 8. Det står därför: ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan. För Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Amen. Fader, vi bara tackar för den här kvällen. Vi bara välkomnar dig, heligande, till att öppna ditt ord för oss ikväll. Vi bara välkomnar dig, Jesus. Vi tackar dig för att du vill röra vid människors hjärtan här ikväll. Vi tackar dig för att ditt ord ska gå in i god jordmån och förvandla människors liv, Jesus. Vi bara ber om det. Tackar dig för en fantastisk kväll här ikväll. Vi tittar på vad Guds ord säger angående Jesu återkomst. Några enkla saker, några enkla sanningar om att Jesus kommer faktiskt tillbaka väldigt snart. Men också att hur viktigt det är för oss att få in skörden, Jesus. Vi bara tackar dig för det. Vi välsignar den här kvällen. Jag välsignar de som är här i där i rummet, som hör min röst just nu, men också du som är där ute på YouTube ikväll eller lyssnar på lite senare. Jag bara välsignar dem i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Vi ska titta på några enkla, detta är ett bibelstudium, så vi ska bara titta på några enkla verser när det gäller Jesu återkomst och lite när det gäller skörden. När vi talar om skörd så talar vi inte om potatis och korn och vete, utan vi talar självklart om att vi vill se människor komma in i Guds rike. Amen. Och att det finns en urgency, att det finns brådskande i att få arbetet gjort, om man säger så. Vi ska titta på några enkla verser där. Så. Men vi kan börja med att Jesus kommer faktiskt tillbaka väldigt snart. Han lovade det. Vi firade just påsk, eller hur? Och Jesus höll sina löften när det gällde påsken. Jesus sa att han skulle bli korsfäst. Han sa att han skulle bli lagd i en grav. Och att han på tredje dagen skulle uppstå. Han också uppfyllde de alla de löftena, eller hur? Så vi kan lita på att det som han säger faktiskt kommer att hända. Så om du går med mig till Uppenbarelseboken, det sista kapitlet. Uppenbarelseboken kapitel 22. Så står det väldigt, faktiskt på flera ställen här. Läsa ifrån. Kapitel 2, 22 och vers 7, så står det så här: och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Då menar han Uppenbarelseboken. Kan hoppa ner till vers 10. Och han sa till mig: försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt, och den orena ska fortsätta orena sig. Den orättfärdige ska fortsätta att göra det rätta, och den heliga ska fortsätta att helga sig. Vers 12. Se, jag kommer snart. Jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina händer och så får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Vi kan hoppa ner till vers 18. För alla som hör profetians ord i denna bok, betygar jag, om någon lägger till dessa ord, ska Gud lägga på honom det plågor som beskrivs i denna bok. Om någon tar bort från orden i denna profetias bok, så ska Gud ta bort från honom hans del i livets träd och den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåd vara med er alla. Men bara det här lilla stycket här, så talar Jesus själv om att jag kommer snart. Jag kommer väldigt snart. Det är inte så att han försöker gömma sig, utan hans längtan är att få komma tillbaka till sin brud, och det är församlingen, tror jag. Men han kommer väldigt snart. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi håller den här sanningen levande, att Jesus kommer tillbaka snart. Det här skrevs ungefär 2000 år sedan. Jag tror att det är ännu mer relevant, eller mer viktigt, att vi håller den här sanningen levande. Det som jag tycker är intressant, det står i vers 10. Han sa till mig: försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Daniel hade faktiskt en liknande erfarenhet i kapitel 12. Det var en ängel som kom till honom och förklarade vissa saker som skulle hända i ändens tid. Men Daniel försökte få reda på vad betyder allt det här. Då svarar ängeln faktiskt: det här ska bli förseglat, för det som ska komma ska vara i ändens tid. Men här så svarar ängeln och säger: det behöver du inte försegla. Tyvärr så är det kanske så att vi predikanter, det är jag skyldig själv antar jag, men att vi har hållit undan den här boken från människorna. Vi har hållit undan uppenbarelseboken, och vi har inte vågat röra den, att den är för mystisk, det är för många konstigheter där i, saker som vi inte kan förklara. Men det här är faktiskt en bok med fantastiska löften. Om du läser den, så har du sagt att det är den enda boken i Bibeln som faktiskt har löfte om att du ska få en speciell välsignelse när du läser den, eller hur? Och det är den sista boken som vi som kristna normalt plockar upp, eller hur? Vi är livrädda för att nästan röra vid den. Men bara i de här enkla verserna så står det att Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Ju mer jag tittar på det här, ju större är min förväntan att han kommer snart. Jag vet inte om ni har lagt märke till vissa saker som händer i våran värld just nu. Men det är många saker som läggs i ordning för det som Bibeln talar om ska hända i uppenbarelseboken genom den här pandemin. Vi kanske inte märker så mycket i Sverige, men i USA så är vi vana vid att ha vissa rättigheter. Vi är vana vid att ha friheter som väldigt snabbt håller på att sköljas bort just nu. De tas bort höger och vänster. Någonting som har kommit i köl eller bakvattnet utav den här pandemin. Jag tycker det är väldigt fascinerande. En annan sak har att göra med Economic Forum. De har en plan att få i ordning ett ekonomiskt system. Ett väldigt intressant ekonomiskt system. Som jag tror kommer lägga grunden för det som vi ser i mitten av uppenbarelseboken. Om det är saker som vi ser ska hända i mitten av uppenbarelseboken händer just nu. Jag tror att ni förstår att Jesu återkomst är så mycket närmare. Saker som vi ser kanske flera år ut håller på att läggas grunden för just nu. Jag tycker det är fascinerande. Du kanske sitter här ikväll och du undrar: jag vet inte om jag vill att Jesus ska komma just nu. Men jag tror att för en troende så är det här goda nyheter. Jag tror att Jesu återkomst är en fantastisk uppmuntran. Jag tror att Jesus återkomst, om vi predikar det rätt, så ska det inte skrämma dig. Trots allt så skrämmer vi inte kristna med himlen, eller hur? Det är där vi ska gå en dag. Det finns saker som man kanske vill göra i livet. Men jag tror att budskapen om att Jesus kommer snart, om det är predikat rätt, så ska det vara något som lyfter oss, eller hur? Det är något som vi kan förvänta oss och se fram emot. Ett löfte som Jesus har sagt: jag kommer. Det blir lite bökigt kanske runt omkring dig, men jag kommer snart. Vi ser det i Johannes 14 till exempel. Alltså, han lovar att jag ska gå iväg. Jag ska fixa en plats om ni har någonstans att bo. Och sedan kommer jag tillbaka och hämtar er. Ett fantastiskt löfte som han har lovat att hålla, eller hur? Det leder mig också in i nästa punkt. Kan man säga. Hans återkomst är ju faktiskt en uppmuntran. Det är inte någonting som vi slår i huvudet på folk, utan det är en uppmuntran för oss som troende. Det är en uppmuntran om att Jesus kommer snart. Det ser lite mörkt ute genom pandemin och olika saker, så ser det lite mörknare, lite orosmoln kanske på horisonten. Den kanske är rakt över oss, jag vet inte. Men det är faktiskt så att Jesu återkomst är faktiskt en stark uppmuntran för oss. Bibeln kallar det saliga hoppet. Det är ett saligt hopp. Om ni går med mig till Titus brev. Titus brev, kapitel 2. Och vers 13, kan vi bara läsa den. Jag kan läsa från vers 11. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva ett anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi nu väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Amen. Det står att han ska träda fram i härlighet. Det står att vi ska vänta på det saliga hoppet. Det är ett saligt hopp som vi har. Att Jesus kommer faktiskt tillbaka en dag. Och det är en uppmuntran. Oavsett vad du kanske går igenom just nu. Så kommer det faktiskt en dag då du kommer att lyftas upp och möta Jesus i rymden. En fantastisk dag kommer det att bli. Du kanske tycker, eller kanske när man är ung så det finns saker jag vill göra, men jag vill lyfta mig alla möjliga saker. Jag har familj och sådana saker. Det ändrar sig när du får familj och barn och sådana saker. Du säger Jesus kom snart. Jag vet inte. Perspektivet på livet ändras när man får barn. Lite skämtsamt kanske, men man vill ju ha med sig familjen. När vi går in i evigheten så vill vi ha med familjen. Om du kanske har någon släkting som inte känner Jesus där ute, så kanske du vill att Jesus kommer inte riktigt än. Vi vill se till att han kommer med också. Men det är en stark uppmuntran för oss som troende. Om vi går till Lukas kapitel 17. Lukas evangeliet kapitel 17, så talar de om de här sakerna också. Från vers 25 kan vi läsa. Han har nog skrivit fel vers här, men det är okej. Det står, jag skrev nog fel vers där tror jag. Ja, jag skrev ner fel vers. Jag kommer inte ihåg, jag har skrivit fel referens där. Men i alla fall, det talar i alla fall om att när de här sakerna kommer, om någon kan hjälpa mig med versen så får ni gärna säga till. När de här sakerna börjar hända, så ska vi titta upp. Vi ska titta upp när Jesus kommer. Och börja se oss runt omkring. Det börjar bli oroligt. Det börjar bli stökigt runt omkring oss. Då är det dags att titta upp. För då kommer den befrielsens dag för oss, eller hur? Kan du hjälpa mig med referensen där så vi läser det rätt? Är det Matteus kanske? Jag skrev ner fel kanske. Men när det händer så ska vi titta upp i alla fall. Jag tänkte bara på en rapport som jag såg faktiskt. Det handlar om en asteroid. Som är på väg mot jorden. Den kom ut faktiskt från NASA 2004. En ganska stor stenbumling som kom igenom rymden. Som är på väg mot jorden. Den heter Apophis tror jag. Och det är inte så roligt att stå i vägen för en sån här stor bumling. Den är, man räknar med att ungefär 300 meter lång ungefär. I storleksordningen. Den är... När den kommer att träffa jorden. Först när den kom ut så sa de faktiskt klart och tydligt. Den kommer att träffa jorden. Men sen så kom de på att, och det kanske inte är så smart att säga att vi har en stor stenbumling som kommer att träffa jorden. För den här, de räknar med att inkraftssmällen kommer att bli lika med ungefär lika många kärnvapen som vi har i världen. På ett ställe som går av på en gång. Det är alltså så stor kraft som den kommer att ha med sig när den träffar jorden, den här storleksordningen. Men det står att folk faktiskt skulle ge upp sin anda. De skulle ge upp sina liv i stort sett. För fruktan för de tecken som man såg upp i himlen, eller hur? Det står faktiskt, eller den här rapporten också talar om att runt år 2025 så kommer den här asteroiden att kunna bli synlig uppe på himlen. Så jag vet inte om du känner, jag tänkte bara för mig själv, det här kanske är lite mörkt, men det blir ett fantastiskt tillfälle att vittna, eller hur? Här kommer en stor asteroid mot oss då liksom. Det finns ett sätt att undvika det här. Det är att du ger ditt liv till Jesus Kristus. Men den här rapporten kom ut. De fick gömma den lite senare. Men det står runt, jag tror att det var runt 2028. Så skulle den kanske träffa jorden då. Så de ändrade lite från att den ska träffa jorden till att kanske. Och så försökte de lugna ner det. För det kan ju bli lite kalabolik på alla möjliga ställen. Om vi vill studera lite närmare så är det en kille som heter Tom Horn. Som har haft lite kontakt och som har... hittat de här sakerna. Jag tycker det är väldigt intressant bara. De sakerna som vi kanske ser i uppenbarelseboken. Det står om att det kommer någon form av asteroid som träffar jorden i mitten av uppenbarelseboken. Och då förstår vi hur nära vi kanske lever ändens tid. Hur nära vi är till att Jesus faktiskt kommer tillbaka. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Men inte för att skrämma dig här. Idag är en väldigt bra dag och ge ditt liv till Jesus. Om du inte känner honom, han kommer snart. Och det finns saker som är kanske ännu mer oroande än en pandemi som den här som vi har gått igenom nu. Men saker läggs till rätta för Jesu återkomst. Det är helt klart. Sen är det faktiskt så att de första kristna, de levde med en förväntan att Jesus skulle komma när som helst. Det står i första Thessalonikerbrevet. Om du vill läsa med mig där. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 1 och vers 10 står det så här. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande sanne guden. Och vänta på hans son från himmelen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Här står det att de väntade på sonen, de väntade på Jesus. De väntade inte på att vissa saker skulle bli färdiggjorda. Vi ska nå ut med evangeliet, det tror jag absolut. Jag tror att det händer genom media och alla möjliga saker just nu. Men de hade inte en förväntan om att vi måste nå så och så många folkslag och vi måste hitta på de här olika sakerna. Jag tror att uppryckande är någonting som kommer när Jesus säger till, när basunen blåser. Jag tror att det är en del av vårt frälsningspaket. Jag tror inte du och jag kan lägga till eller ta ifrån till vår frälsning och säga att nu ska vi bli mer frälsta och snabbare frälsta. Jag tror att vi har ett uppdrag som församling att predika evangeliet till alla människor som vi kan. Men de hade en förväntan, de levde med förväntan. Idag så kan Jesus faktiskt komma tillbaks. Och vi ser det på andra ställen. Paulus never rebuked them, vad säger man? Alltså han tillrättavisade aldrig sina lärjungar eller de som följde honom och lyssnade på hans undervisning. Ja, men så här är det inte, utan han tillrättavisade dem inte för att de förväntade sig att Jesus skulle komma. Jag tror att det är en väldigt sund inställning att vi ska förvänta oss att Jesus kommer snart. Att han faktiskt kan komma idag. Kanske redan innan vi färdigpredikar här genom att vi har gått igenom de verserna. Men det finns någonting i församlingarna idag. De är rädda för att röra det här ämnet. Jag har sett någon rapport på vad församlingar och sånt undervisar i USA där borta. Och runt 2% av församlingarna undervisar profetiska skrifter till exempel. Runt 2% talar om Jesu återkomst till exempel. De andra 98% av församlingarna vågar inte ens röra ämnet, eller hur? Väldigt märkligt. Det är väldigt tyst på det här området. Det är väldigt tyst om att Jesus faktiskt kommer tillbaka en dag. Jag tror faktiskt att när vi får upp ögonen för hur nära vi lever Jesu återkomst, så tror jag att det är en väldigt stark uppmuntran och motivator, om man säger så. Motivation för att nå ut med evangeliet. Familjen behöver bli frälst. Vår stad behöver bli frälst. Sverige behöver bli frälst. Det är nationer som behöver röra sig utav evangeliet. Jag tror att om vi får det här i våra hjärtan, att Jesus faktiskt kommer snart, så är det faktiskt en stark motivation för att nå ut med evangeliet. Och som jag nämnde innan, jag tror inte, och jag har inte sett det i Bibeln, ska säga, att det är någonting som behöver hända före uppryckandet. Det finns flera saker som behöver hända innan Jesus sätter sina fötter på Oljeberget och kan ta ut tur med antikrist. Det är flera saker. Den perioden är väldigt klar och tydlig. Vi tittar efter Jesu andra tillkommelse, men vi väntar faktiskt på uppryckandet. Jesus talar om det och Paulus skriver om det, att det är som en tjuv i natten. Det kommer inte oförberett för dig och mig. Men för dem som inte vandrar med Jesus så kommer det som en tjuv i natten. Det kommer ett tillfälle då de som tror på Jesus Kristus kommer att lyftas upp och möta honom i himlen. En fantastisk dag, men det kommer också vara en dag av panik för de som inte känner Jesus, tror jag. Jag tror också att vi behöver ha tålamod. Om du går med mig till andra Petrus brev, kapitel 3. Från vers 8 kan vi läsa. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år. 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna. Ett våldsamt dån. och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. Men här står det att vi behöver ha tålamod. Ha tålamod med, nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. Jag tror att det som verkligen håller tillbaka Jesus är att han vill att så många som möjligt ska få möta hans kärlek. Ska få möta och få höra om hans son Jesus Kristus. Jag tror att det som håller tillbaka Jesus mer än någonting annat. Så jag tror att budskapen om att Jesus vill komma tillbaka blir en så stark motivation för oss att vi kanske vågar gå över till grannen som sitter ensamma just nu. Och kanske ge dem evangeliumet. Att vi talar med våra släktingar. Att vi faktiskt vågar öppna munnen när vi har tillfälle, eller hur? Vad är det som värsta som kan hända om vi talar om Jesus med våra grannar? De kanske säger nej. Eller om du erbjuder att få be för någon. Det värsta som kan hända är ju faktiskt att de säger nej. Det är ju inte hela världen, eller hur? Men då har du fria händer. Då har du gjort vad du kan för att nå ut med evangeliet. Men jag tror att tålamod, vi ska ha tålamod och få vänta på Jesus. Men också, Jesus var väldigt tålmodig med dig, eller hur? Du ville köra ditt eget race. Du var utan, innan du mötte Jesus, så ville du köra ditt eget race, eller hur? Du ville inte bli avbruten. Men Gud var väldigt tålmodig. Han försökte att nå dig. Och en dag så fann han dig. Det är inte så att vi fann Jesus. Vi säger att vi fann Jesus. Men det är faktiskt så att Jesus fann oss, eller hur? Det var inte Jesus som var förlorad. Det var jag som var förlorad, eller hur? Det var jag som behövde en frälsare. Det var jag som behövde Jesus. Det var jag som behövde få mina synder förlåtna, eller hur? Ofta så säger vi tvärtom att jag fann Jesus, men Jesus fann dig. Och det kanske är så att du är mogen och vill öppna ditt hjärta för honom ikväll. Väldigt enkelt. Bara öppna ditt hjärta för honom. Han älskar dig så mycket. Han gav sitt liv för dig, så som vi firade påsken förra helgen. Så bevisade han sin kärlek för oss. Bibeln talar om att Gud bevisar sin kärlek för oss där i att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Och den kärleken är det som vi talar om här ikväll. Den kärleken är det som vi vill nå ut med när vi talar om evangeliet. Men jag tror att Jesu återkomst är väldigt nära. Det betyder att vi har mycket att göra, eller hur? Alla tror jag kan ha en del i skörden också. Och vi kan bara titta på några verser här från Matteus kapitel 9. Matteus kapitel 9. Från vers 35 tror jag vi kan läsa. Välkända versar, står så här. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagogor, förkunnade evangeliet om riket. Han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Kanske du sitter där och lyssnar just nu. Jag tror att Jesus vill komma till dig och bota dig. Jag tror att han är vår läkare. Jag tror att han betalar ett lika högt pris för din frälsning som han betalade för våra kroppars helande. Fysiskt helande är någonting som vi tror på i den här församlingen, vet jag. Leif har undervisat om det flera gånger. Jag tror att Jesus är vår läkare. Jag tror att vi kan be i namnet Jesus och sjukdom måste ju vika. Vi bad för olika bönenämnen här innan. Sen har jag sett det när jag varit ute på missionsfältet. Bara som ett exempel. Det var lite roligt. Sista kampanjen jag var med på i Sri Lanka. Det kom fram en man. Silly me, alltså jag tänkte ju då. Han kunde ju inte gå. Hans ben, han hoppade på knäna i stort sett. Och han lyfte sig bara med armarna framåt då. Och jag tänkte ju då, han kanske vill. Jag kan ju inte prata med dem här. Det är inte alltid man har tolk när man är ute. Och det är högljutt och det är musik som spelas. Kanske lite svårt att höra exakt vad han vill säga. Men jag bad för den här mannen. Jag bad till Gud att hans ben skulle börja fungera. För det var jag trodde att han kom framför. Och så helt plötsligt blev han jätteglad. Han blev jätteglad liksom. Jag kan höra, jag kan höra. Okej, fel bön Ralf. Du gjorde fel här nu liksom. Så han började ropa, jag kan höra, jag kan höra sen. Och sen sa jag, okej, vi fortsätter att be för benen, tänkte jag. För benen måste ju vara fel på, eller hur? Man tänker för mycket emellanåt. Så jag bad, så började han veva armarna så här. Så bara, jag blev jätteglad. Titta, jag kan röra armarna liksom. Då hade hans armar, han hade inte kunnat lyfta dem utan han bara hade dem som kryckor i stort sett. Men hans armar, hans skuldror var helt förstörda. Så han kunde inte lyfta armarna då. Men jag tror att Gud fortsatte att arbeta på honom. Men det är lite roligt, jag berättar en lite rolig historia här kanske. Men det är så roligt att jag kanske såg ett behov i honom. Men det som han verkligen ropade efter var att han kunde höra folk till att börja med. Och sen att han kunde röra sig. Sen kanske andra kommer på vägen, jag vet inte. Jag har inte haft möjlighet att träffa honom. Men Gud är en Gud, god Gud. Han älskar att bota de sjuka. Jesus älskar att bota de sjuka. Vi har sett det många gånger. Vi är jättegärna för dig om du är här ikväll. Skicka in ditt bönämne kanske. Och vi kan be en bön här i slutet också. I tro så kan du ta emot helande. Du kan lägga din hand och vi kan be en bön. Och vi kan tro att Gud ska röra vid din kropp. Amen. Fantastiskt löften som vi har i Guds ord. Vi kan fortsätta att läsa här. Det står att när han såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem. Vers 36 här. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. När Jesus tittade på folket så såg han människor. De var trasna, de var slitna, de var härjade. Alltså de var förstörda. Och det är det hjärtat som jag tror vi behöver ha när vi ser på människor. Många sätter upp en vacker fasad. Kanske bor i ett jättevackert hus. Kanske tjänar väldigt bra. Men på insidan så vet du att allt är inte rätt. Du vet att det finns någonting som du missar. Det är någonting som du saknar. Och jag tror att det är relationen till Gud som bara kan fixa det. Jag tror inte det spelar en roll hur mycket pengar i världen som du tjänar. Eller hur vacker bil eller hus du bor i. Eller du kanske har en helt perfekt familj. Du vet att det saknas någonting på insidan. Och det är endast Jesus som kan möta det behovet. Och det är därför vi behöver nå ut. Och skörden kan se väldigt olika. Vi går till andra nationer så ser vi självklart väldigt, väldigt mycket misär. Vi ser mycket med folk som lever extremt fattigt jämfört med vår bor här. Men behovet av en frälsare är fortfarande detsamma. Behovet av att Jesus kommer in och gör ditt hjärta nytt är fortfarande detsamma. Eller hur? Och det är samma evangelium som fungerar i Sverige, som fungerar i andra nationer. Men här lämnar faktiskt Jesus oss med ett bönämne. Han sa att be om skördarbetare, be om arbetare, eller hur? Jesus sa, skörden är stor, men det är inte så många arbetare. Det är ett problem här. Det som är här borta, skörden, behöver matchas med det som vi skickar ut och försöker få in skörden. Och jag tror att det finns ett brådskande i det. Jag tror att det finns en urgency i det att få in skörden. Amen. Och Jesus lämnar oss med det här bönämnet. Be att det sänds ut skördarbetare. Be att det sänds ut arbetare till min skörd. Och jag tror att när vi öppnar våra hjärtan och bara ber om det till att börja med. Så tror jag att Gud faktiskt vill använda dig. Jag tror att Gud är så god att han vill använda dig. Jag tror att det inte är så komplicerat, utan när vi öppnar våra hjärtan och låter Gud röra våra hjärtan med det som hans hjärta brinner för, skörden, så tror jag att någonting händer också med oss, eller hur? Jag tror att vi får vara del och ge evangelium till skörden. Amen. Jag tror att det finns människor redan här nu som säger, jag vill faktiskt vara med. Inte bara be om det, utan jag vill faktiskt gå. Jag tror att vi behöver vara vilja och be och vara och ropa till Gud om arbetare. Men jag tror också att vi behöver vara vilja att gå själva. Amen. Jag vet inte. Jag tror att Gud skapade dig som du är för ett syfte. Jag vet inte om du har tänkt på det. Jag tror det är lätt att bli lurad utav lögner som djävulen slänger på oss emellanåt. Att du är a misfit, säger engelskan, eller säger vi på engelska, att du platsar inte riktigt in. Men det är faktiskt så att Gud har skapat dig för ett syfte. Jesus har skapat dig så som han ville att du skulle vara, eller därför att du har en uppgift att fylla. Det är därför att du har möjlighet att gå till situationer och nå in i evangelium där just bara du kan nå. Det är därför du är så viktig. Gud har kallat dig till att göra vissa saker. Och jag har blivit kallad till att göra vissa saker. Så när Jesus tittar på mig så skapar han mig inte liksom att knåda ihop det lite saker och säga det blir ju inte riktigt bra det. Sen finns det saker självklart som kan komma in i våra liv och förstöra det. Men jag tror att Guds hjärta är att han skapade dig så som han vill ha dig. Amen. Du kan klappa dig själv på ryggen och säga, Jesus skapade mig som han ville ha mig. You're not a misfit. Utan Gud skapade så som han ville ha dig. För ett syfte för att du skulle fungera i en viss tjänst, att du skulle fungera och nå in i vissa situationer. Jag kan inte gå in i din värld och börja härja och försöka nå. Men just där du är så finns det möjlighet att nå in med evangeliet på ett speciellt sätt. Och ni andra som är här, det finns saker som du har framför dig, relationer som du har, som bara du kan nå. Därför att du har byggt broar, du har byggt relationer, du har byggt saker som gör att du kan nå in med evangeliet. Det som vi behöver är bara frimodigt att öppna våra munnar emellan, eller? Amen. Det står att vi ska predika evangelium. Det gör man inte bara med handsignaler, utan man gör det faktiskt med munnen. Man öppnar munnen emellanåt. Man berättar om Jesus. Amen. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att vi är världens salt och vi är världens ljus. Matteus kapitel 5. Verserna 13-16. Vi är världens ljus och världens salt. Men vi är inte världens frälsare. Jag tror inte att allt hänger på dig. Det kan vara bra att veta. Allt hänger inte på mig. Att världen ska bli fixad hänger inte alltid på mig, eller hur? Utan jag tror att Jesus är fortfarande frälsaren. Jesus är fortfarande den som kan förvandla människors liv och är den som gör det. Det låter kanske banalt, det kanske låter självklart. Men jag tror att speciellt när det gäller ändens tid så kan vi få ett mindset att vi ska fixa hela världen och sedan kommer Jesus komma tillbaks. Men det är inte riktigt så Bibeln beskriver det. Det är faktiskt så att det kommer gå neråt och neråt och neråt. Och en dag så tar Jesus bort sin församling och sen blir det riktigt dåligt. Och sen kommer Jesus och sätter sina fötter på Oljeberget och sen är det 1000 år av fred. Om du säger att jag var på en konferens och det var en person som nämnde en kommentar bara att kanske är du den som kommer upp med världsfred. Gå med mig här bara lite. Om du kommer upp med idén hur att du ska skapa världsfred så är du antingen antikrist, eller också så är du Jesus Kristus. Jag vet att du inte är Jesus Kristus och du är inte antikrist, eller hur? Det är en falsk fred som kommer genom en man som kommer att lura och bedra, sätta upp ett förbund med Israel. Men de kommer att se att de har blivit lurade, de kommer att bli förföljda, men Gud kommer att beskydda dem. Och sedan kommer de att ropa till Gud och de kommer att få sin riktiga frälsare. De kommer att ta emot Jesus Kristus. Och på en dag står det att de ska bli frälsta. Och jag tror att om vi rör till ändens tid, det är därför jag tror faktiskt ändens tid, ju mer jag tittar på vad Bibeln talar om ändens tid, det viktigare tror jag att det blir. För många av de här konstiga sakerna, doktriner och sånt som vi hittar på, läggs faktiskt rätta om vi har själva ändens tid utlagd för oss. Men vi är världens salt och vi är världens ljus, men vi är inte dess frälsare. Det ansvaret ligger inte på. Jesus dog för oss. Jesus dog för världen, eller hur? Sen är det väldigt viktigt att vi går ut med evangelium. Men jag tror inte att världen kommer gå under bara för att jag inte är perfekt och inte jag når alla människor. Men däremot så är det extremt viktigt att vi öppnar våra munnar och predikar evangelium. Amen. Jag vet inte om ni har varit ute utomhus de här sista dagarna. Det luktar lite dynga i luften här och var, eller hur? Jag vet inte om ni har tänkt på det, men ibland så blir vi som kristna som en stor dyngög. Vi samlas gärna i våra grupperingar och vi sitter och vi kanske samlas lite för ofta och vi nästan utesluter de som inte har hört evangelium, eller hur? Då blir vi faktiskt inte till nytta, utan då blir vi en dynghög, eller hur? Dynghögar har inget syfte, det luktar bara illa, eller hur? Men däremot om man tar dyngan och så sprider ut det på åkrarna så som vi gör just nu, så kommer det att ge skörd, eller hur? Och jag tror lite det som vi bör göra. Det finns en tendens bland oss kristna att vi bara springer kanske från konferens till konferens och vi vill bli uppbyggda och vi vill få i oss ordet. Det är jättebra, absolut. Men vi är inte här bara för att gå på konferenser. Vår lilla värld kan bli extremt lite liten och så, men syftet är egentligen att vi ska nå ut med evangelium, eller hur? Vi ska egentligen få bli den dyngan som producerar. Det är samma doft egentligen. Det är samma doft, eller hur? Det är bara att en producerar resultat och den andra blir bara en stor hög av I don't want to be around it. Jag vill inte vara nära det i stort sett, eller hur? Amen. Kanske en lite konstig bild, men jag tror att ni förstår. Om vi bara samlar alla kristna i en hög och vi har jättebra konferenser, kanske skära ner. hälften av dem skickar ut dem på missionsfältet. Jag vet inte. Vi kanske får hitta på en ny lösning här. Johannes kapitel 4 och vers 31. Kända ord om Jesus, som utav Jesus ska jag säga. Kapitel 4 från vers 31 kan vi läsa. Under tiden bad lärjungarna honom: Rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Säger ni inte 4 månader till, sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, för att den som sår och den som skördar ska få glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Jag tror att det finns en väldig glädje också att få se Gud använda, att nå människor med evangelium. Här står det bland annat att de blir lite förvånade. Vem är det som har gett mat till Jesus? Vem är det som har kommit med bröd till Jesus? Men Jesus svarar kanske på ett märkligt sätt. Jag sa, min mat och min tillfredsställelse, det är inte vad jag äter. Mat kan smaka jättebra. Men tillfredsställelsen som fanns på ens insida, det var att få fullgöra det lopp och fullgöra det som Gud hade kallat honom att göra. Och det är samma sak för oss. Den tillfredsställelse som vi kanske söker i livet, kanske i många olika saker. Vi springer runt och har aktiviteter och massa saker. Självklart så är vår relation med Jesus det som vi behöver mest av allting. Men därför att vi har mött Guds kärlek. Därför att Guds kärlek har förvandlat oss, så vill vi göra någonting för Guds rike. Vi vill hjälpa människor, vi vill nå dem med evangelium. Och på grund av det så finns det också en tillfredsställelse som bara Gud kan ge. När vi fullföljer det, den kallelse som Gud har lagt på våra liv. Amen. Jesus fortsätter att tala. Skörden är mogen nu. Ni säger 4 månader. Vi undrar här, okej. Okay, vi har pandemier och alla möjliga konstiga saker här. Skörden är mogen nu, eller hur? Och Jesus sa, lyft upp era ögon, lyft upp era ögon. Jag är skyldig av det själv. Det är väldigt lätt att våran värld blir väldigt liten nu på grund av corona. Vi får inte gå dit, vi får inte gå ha möten, vi får inte göra det. Och vi får inte, det finns massa restriktioner just nu. Så våran värld, den kanske inte var så stor innan, men den blir ännu mindre nu, eller hur? Och man ser inte människor. Jag var lite desperat idag, var ute vid en sjö och bara skulle förbereda mig lite. Och jag bara fick träffa en man, så jag tänkte jag måste ju gå och prata med honom i alla fall. Men visst är det härligt att bara få ha lite mänsklig kontakt. Våran värld kan så lätt, så hjälpte honom att ta bilder på hans hund. Och han var ute och försökte ta selfies med hundarna och alla möjliga konstigheter. Ja, då får jag gå ut och hjälpa honom i alla fall. Sen fungerar inte jag och kameraman är så bra. Men jag gjorde ett försök i alla fall. Amen. Och mannen var från Tyskland. Men jag tror att det finns en skörd var det helst vi tittar. Om vi bara öppnar våra ögon. Om vi är villiga. Och kanske göra det som är kanske för oss lite obekvämt. Vi kanske är lite obekväma i det och säger: hur mår du idag? Eller man bara tar kontakt med någon som kanske man inte har sett innan. Man börjar prata med dem. Men jag tror att det var så Jesus fick de här konversationerna. Han behövde inte prata med kvinnan som han just hade pratat med i de här verserna. Han behövde inte prata med henne. Hon kom mitt under dagen därför att hon levde ett liv som inte var värdigt, som society, som samhället inte ville ha med att göra. Hon kom under dagen när det var som hetast. Och Jesus började prata med henne. Hennes liv hade blivit förstört, hon hade haft många män innan. Men Guds kärlek gjorde att han nådde ut till den här kvinnan, eller hur? Och därefter kom också den här konversationen med lärjungarna. Det finns någonting som tillfredsställer mig mer. Det är att jag får nå andra människor med evangelium. Och sen står det också om att om du sår eller skördar spelar ju egentligen ingen större roll i stort sett. Vi är i det här tillsammans. Vi är på samma team. Om du sår och jag skördar, eller om du skördar och jag får sår, det spelar ingen större roll. Bara vi är med och får in skörden. Bara vi får med och får jobbet gjort, eller hur? Amen. Visst är det härligt att vi får med. Jesus är så mån om att få in skörden. Jag tror att vårat hjärta måste ännu mer börja brinna för det. Men innan vi slutar där, vi kanske skulle bara kunna ta och be för helande. Jag nämnde här om Matteus, hur Jesus gick omkring och botade de sjuka. Jag tror att Jesus älskar dig. Jag tror att det finns ingen distans i bön. Men vi ber här, och de andra som är med i lokalen. Vi ber för dig just nu. Du kanske sitter här, du kanske är ensam, du kanske är sjuk. Du kanske undrar lite vart ditt liv är på väg på grund av pandemin och olika saker här. Men du kan bara göra någonting väldigt enkelt. Det öppnar ditt hjärta för Jesus. Och vi ska be för dig. Vi ska be att Gud rör vid dig. Som ett tecken på att du i tro vill att Gud ska röra vid dig. Så kan du lägga din hand. Lägg din hand på där du har ont kanske till just nu. Kanske är ditt hjärta, kanske är din arm, kanske är ditt ben. Bara i tro, lägg din hand och så ber vi att Gud ska röra vid dig. Och sen när Gud har rört dig så skicka gärna in ett vittnesbörd om att den här kvällen så rörde Jesus vid mig. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte bota en fluga även om jag ville. Men Jesus kan komma in i ditt rum just nu. Han kan komma med sin helande smörjelse just nu. Han kan komma med sin kraft och sätta dig fri från det som har kanske plågat dig i väldigt lång tid. Jesus älskar dig. Det är så att han gick omkring. Han botade den sjuka. Han förstörde de ok som djävulen hade lagt på människor. Och det är detsamma Jesus. Jesus går genom Sverige just nu. Jesus går kanske in i din lägenhet just nu. Och han kan förstöra det oket som lägger på ditt liv. Om det är sjukdom, det kanske är droger som du har fastnat i. Kanske börja titta på saker på nätet som du inte ska titta på. Jesus kan komma in och sätta dig fri just nu. Den helige andes kraft är tillgänglig för dig just nu. Om du är tro, bara når ut till hjärtat, ropar ut till Jesus, kan han komma in och förändra den här situationen. Så låt oss bara be. Fader, jag bara tackar dig för att du kommer och rör vid människor just nu. Vi bara tackar dig för att din smörjelse och din kraft är tillgänglig. När vi är tro, sträcker oss ut till dig Jesus. Jag bara tackar dig för de som har sjukdom. Att sjukdom måste ju vika just nu. Vi bryter sjukdom. Om det är cancer, om det är diabetes eller om det är feber. Kanske är coronaviruset eller vad det än är. Jag bryter sjukdom i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi tackar för helande och läkedom just nu, Fader. Vi tackar dig, Jesus, för att du gick omkring, gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Jag bara tackar dig för dem som kanske sitter i drogmissbruk. Att du kommer med ljus just nu, Jesus. Ljus in i deras mörker. Du kommer med din kärlek och förvandlar deras hjärta. Kanske de har tittat på saker på nätet eller någonting som gör att de har fastnat i ett nät som de känner att de inte kan sätta sig fri från. Just nu så bryter vi det där, Jesus. Vi tackar dig för att du rör vid människors liv just nu i Jesu namn. Vi prisar dig Jesus. Vi tackar dig för att du är en god Gud och att du älskar oss så mycket. Gud, du bevisade din kärlek för oss. Att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag bara tackar dig helige ande för din närvaro just nu. Jag tackar dig för att du fyller de här personernas rum och du rör vid deras kroppar. Du rör vid deras sinnen. Du rör vid deras hjärtan Jesus. Vi prisar dig för du är en läkande Gud. Vi tackar dig för Jesus. Välkommen helige ande. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen. Tack för att du var med ikväll. Tack Leif för att jag fick komma och dela. Gud välsigne dig. Jag hoppas vi ses igen snart. Amen.